Då ska jag läsa predikotexten som finns i Galaterbrevet, det tredje kapitlet. Och i de lånade röda biblarna så är det på sidan 1734. Galaterbrevet 3. Jag kommer inte att ligga jättenära texten, men predikan kommer att främst att utgå från vers 13 där. Men jag läser hela stycket från 10 till 14. Men de som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: förbannad är den som inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan att den som följer dessa bud ska leva genom dem. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet: förbannad är var och en som är upphängd på trä. Så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus, så att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Så lyder Herrens ord. Så. Det är årets sista söndag, vilket innebär ett naturligt tillfälle att ställa sig stora och övergripande frågor. Hur ser mitt liv ut? Vad är viktigast i livet? Vart är jag på väg? Och vad finns det som talar för att nästa år kommer att bli bättre än det här året? Finns det några förändringar jag behöver göra? Det här är en typ av frågeställningar som jag verkligen gillar. Att utvärdera, att liksom backa ett steg och utvärdera, titta hur ser det ut, och så justerar man och så gör man nya avstamp. Och just nu är vi inte inne i någon predikoserie. Vi väntar ju tills nästa vecka när allt drar igång, och sen någon vecka ytterligare senare så drar Jona igång serien utifrån första Moseboken. Så den här söndagen hamnar jag lite mittemellan, och då är det ett bra tillfälle, tänkte jag, att tala om det allra viktigaste vi har. Det allra viktigaste vi har, nämligen evangeliet. Så den text som vi har framför oss nu, den tar oss rakt in i evangeliets själva kärna. Det är en av de texterna i hela Bibeln som tydligast och klarast förklarar vad Jesu försoning på korset egentligen handlar om. Galaterbrevet, det rör sig hela tiden runt det här som är allra mest grundläggande i den kristna tron. Och Paulus, som har skrivit Galaterbrevet, han skräder inte orden här. Han säger i det första kapitlet, i verserna 7 och 8: det är bara några som skapar förvirring bland er och vill förvränga Jesu Kristi evangelium. Men även om vi själva eller en ängel från himlen skulle ge er ett annat evangelium än det vi har predikat, så ska han vara under förbannelse. Känner intensiteten. Det är liksom en intensitet som präglar hela brevet här. Paulus ansåg uppenbarligen att det förekom läror i församlingarna i Galatien som var så destruktiva att de förtjänade Guds förbannelse. Och det här var inte läror som kom ifrån sekulariserade ateister, om det nu hade funnits några sådana, eller från avgudadyrkande romare. Det här var läror som kom ifrån församlingsmedlemmar, så kallade kristna församlingsmedlemmar. Och Paulus i Galaterbrevet uttalar Guds förbannelse. Inte över ateister och inte över agnostiker, utan över personer i församlingen. Personer som bekänner sig som kristna, men som försöker att leva sina liv på ett sätt som förminskar Guds nåd och som upphöjer dem själva. Och Galaterbrevet är Guds påminnelse till oss som kallar sig kristna, att det finns en verklig fara med falsk frälsningsvisshet. Att Satan ständigt är verksam och frestar att tänka och känna att bara för att vi talar på ett fromt sätt och gör fromma saker och undviker vissa synder så har vi liksom förtjänat Guds välsignelse. Men Galaterbrevet riktar sig alltså till en grupp som kallar sig kristna och som gör alla de här sakerna och ändå står under Guds förbannelse. Så det är vad det handlar om. Skillnaden mellan Guds välsignelse och Guds förbannelse. Och den avgrund som skiljer de här åt går inte mellan någon som någon gång har kallat sig kristen och de som inte har det. Avgrunden som skiljer dem mellan går mellan de som å ena sidan förtröstar på Kristus med hela sitt liv och som älskar att höra hans ord och leva det liv som han kallar oss in i. Och å andra sidan de som inte gör det. Oavsett om de kallar sig kristna eller inte. Skillnaden går mellan de som förtröstar på Kristus och de som använder olika knep för att klara sig själva. Och nu vill jag att utifrån de här orden i Galaterbrevet 3 och främst då vers 13, jag vill försöka förklara vad evangeliet handlar om. Vad den absoluta grunden i det kristna livet är. Jag ska försöka säga någonting om vad vår frälsare Jesus Kristus har gjort för oss. Ni vet, när Paulus skriver till sin vän och lärjunge Timoteus så kallar han evangeliet, det här centrala budskapet, han kallar för Guds fruktans hemlighet. Och när han skriver till församlingen i Rom så kallar han det för Guds kraft till frälsning. Här är kärnan. Här har vi den källa ur vilken all sann gudsfruktan och helighet kommer ifrån. Och om vår gudsfruktan inte kommer ur det här så kommer det ur ett avguderi som leder till döden. Det här är anledningen, det här evangeliet anledningen till att vi i den här församlingen vill leva hela våra liv till Guds ära. Det här är vad som gör oss till missionärer, till evangelister. Det här är vad som får den sanna kyrkan att vittna om Kristus på våra arbeten och på våra skolor och på gator och torg, oavsett vad det kostar. Så jag lägger upp det här i 4 punkter. För det första vill jag ge en liten bibelteologisk bakgrund och säga någonting om det här stora dilemmat som löper som en röd tråd genom hela Bibeln. Och därefter så kommer vi till texten i Galaterbrevet och vi ska titta mer specifikt på vad det betyder när texten talar om förbannelse. Och för det tredje ska vi titta på Kristus som är vår ställföreträdare. Och sen avslutningsvis den välsignelse det innebär för den som förtröstar på honom. Så vi har för det första dilemmat, för det andra förbannelsen, för det tredje ställföreträdaren och för det fjärde välsignelsen. Så för det första, dilemmat. Och innan vi ens nu kommer till texten så måste vi alltså erkänna hur svårt det är att överhuvudtaget närma oss texten på rätt sätt. Jag skulle kunna, till och med kunna påstå att vi kan inte förstå den fullt ut. Därför att vi kan inte förstå hur usel vår synd är. Och anledningen att vi inte kan förstå det är att vi inte kan förstå vem Gud är. För allt börjar med vem Gud är. Pastorn och författaren Aidan Wilson Tozer, han skriver så här: det vi först kommer att tänka på när vi tänker på Gud är det viktigaste som finns med oss. Genom en fördold lag i vår själ tenderar vi att röra oss emot vår inre bild av Gud. Det här är stora ord, vänner. Vår bild av Gud är det viktigaste som finns hos oss och med oss, om oss. Vår bild av Gud formar hela våra liv. den ligger till grund för all vår tillbedjan. Vem du än är, alltså vad du än säger att du tror på, så utformar du ditt liv utifrån din uppfattning om vem du tror att Gud är. Oavsett om du säger att du själv är Gud eller att du tillber någonting annat, eller att du, ja, du påstår förstås att du inte tillber någonting då kanske. Men det är oundvikligt. Han säger att det är en fördold lag som finns i själen. Och problemet här då är ju att Bibeln lär oss att Gud är oändligt och fullkomligt god. Och samtidigt lär Bibeln oss att han är oändligt och fullkomligt rättvis. Och samtidigt är han oändligt och fullkomligt vis och helig och mäktig. Och allt det här är han samtidigt i ett enda liksom sömlöst väsen. Allting på en gång. Gud är inte likgiltig. Han är god. Han är godhet i sin renaste form. Det är ett problem, vänner, eftersom vi inte är det. Jag skulle kunna säga till och med att det värsta jag skulle kunna säga är Gud är fullkomligt god. Och samtidigt skulle jag kunna säga att det värsta jag skulle kunna säga är att Gud inte är fullkomligt god. Ingen människa med det minsta självinsikt skulle kunna påstå att hon eller han är fri från synd. Vi är ju hycklare. Vi klarar inte ens att leva upp till den standard som vi sätter upp för andra och förväntar oss att andra ska följa. Och nu finns det alltså en fråga som löper genom hela Bibeln och som kanske allra klarast kommer till uttryck i Romarbrevets tredje kapitel. Frågan är, hur kan Gud vara fullkomligt god och rättvis och samtidigt förklara rättfärdiga onda människor? Hur kan han vara god och rättvis, fullkomligt, och samtidigt förklara onda människor rättfärdiga? Till och med vi som har avtrubbade samveten vet ju instinktivt att det är fel att förklara den onde rättfärdig. Och vi kan, jag har ganska mycket att säga, så vi kanske inte ska bläddra till varje ställe här. Jag bara läser. Vi kan titta på andra Mosebok 34:5. Du får gärna anteckna det. Det är när Gud uppenbarar sig för Mose. Ni vet, han har bett, visa mig din härlighet. Och Gud uppenbarar sig. Andra Mosebok 34:5. Det står så här. Då steg Herren ner i molnskyn och ställde sig där nära in till honom och ropade ut Herrens namn. Och Herren gick förbi honom där han stod och ropade: Herren, Herren, en barmhärtig och nådig Gud, sen till vrede och stor i nåd och sanning. Han bevarar nåd mot tusenden och förlåter brott, synd och skuld, men låter ingen bli ostraffad, utan låter straffet för fädernas missgärning drabba barn och barnbarn till tredje och fjärde led. Ser du problemet? När texten säger han förlåter brott, synd och skuld, så är det ett hebreiskt sätt att stapla synonymer på varandra för att kommunicera hur omfattande Guds förlåtelse är. Han förlåter alla sorters synd. Han förlåter alla sorters synd. Och sen i nästa uttalande så blir vi förvirrade. Han låter inte någon vara ostraffad. Hur kan det vara, hur är det möjligt? Hur kan båda vara sant? Hur kan båda finnas i samma text och tala om samma Gud? Psalm 32. David skriver: salig är den som har fått sitt brott förlåtet, sin synd övertäckt. Salig är den som Herren inte tillräknar synd. Och när man läser det här, det är underbart. Och man kan tycka att det är uppmuntrande, ända tills man börjar fundera på vem Gud är. Det säger att Gud övertäcker synd. Är inte det vad korrupta, världsliga domare gör? Ska inte Gud göra det som är rätt? Ska inte Gud vara rättvis? Hur kan en helig, god och rättvis Gud övertäcka synd? Det är det stora dilemmat. David, kung David som skrev psalm 32, han visste att han borde dö för vad han hade gjort. Och hur kan då Gud övertäcka synd och fortfarande vara rättvis och god? Ordspråksboken 17 säger, 17 och 15: den som friar en brottsling och den som fördömer en rättfärdig. Alltså den som friar en brottsling och den som fördömer en rättfärdig är båda avskyvärda för Herren. Och om man tittar på texter i Nya Testamentet, särskilt i Romarbrevet 3 och 4, så får vi höra och se liksom hur människor och till och med änglar prisar Gud för att han förklarar den onde rättfärdig. Gud förklarar den onde rättfärdig och vi jublar över det. Vi jublar över att Gud förlåter den som är ond. Men problemet är ju, precis som Ordspråksboken säger, att den som frikänner en brottsling är avskyvärd inför Herren. Så hur kan då Gud frikänna en brottsling? Det är den stora frågan i evangeliet. Och i ljuset av den frågan så kan vi nu titta på den här texten som ligger framför oss. Och vi kan lägga märke till att den har ett speciellt språkbruk. Den använder sig av en förbundsterminologi. Den förutsätter en biblisk förståelse av vad ett förbund är. Jag läser vers 10 igen. Men den som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: förbannad är den som inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok och gör därefter. Så det talar om Guds lag, och när man bryter för lagen så finns en förbannelse knuten till den. Det är alltså en förbundsmekanism här. Och om vi bläddrar bara i femte Moseboken så kan det vid första anblicken se ut som ett ganska godtyckligt antal lagar och regler. Det finns inget riktigt sammanhang. Gör det här, gör inte det här. Och sen kommer vi till slutet av kapitel 27 och då har vi en lång lista av förbannelser. Vi ska återkomma till det. Och efter det kommer kapitel 28 med en lång lista av välsignelser för den som håller fast i förbundet. Och det här kan verka förvirrande kanske, men det säger oss att Guds lag aldrig är abstrakt. Guds lag är alltid en del i hans förbund. Och därför är den relationell. Guds lag är aldrig given bara för att lydas som en samling regler. Den lägger ut förutsättningar för en relation. Och det är anledningen till alla välsignelser och förbannelser. En förbannelse i Bibeln har ingenting med okulta grejer och shamaner och sånt där som man sticker nålar om man vill någon ont. En förbannelse i Bibeln är innerst inne en bruten relation, en separation. Och välsignelsen är relationens intimitet. Man njuter av relationen. Och det här är inte särskilt svårt att förstå egentligen. Det gäller alla relationer, inte bara de vi har i Bibeln. Varje relation vilar ju på ett antal förutsättningar. Om jag som finns i en relation kränker och exploaterar den andra, så kommer jag först att gå miste om relationens välsignelse och så småningom kommer jag att separeras ifrån den andra och drabbas av relationens förbannelse. Och i Bibeln görs det här tydligt, eftersom i Bibeln så är det så ofta den här förbundsrelationen vi talar om. Och det är precis som när vi gifter oss. Det är också en förbundsrelation. Man säger, låt oss ingå i en relation med varandra. Här är förutsättningarna. I äktenskapet så lovar jag att jag ska vara dig trogen och allt detta. Om vi håller fast vid de här förutsättningarna så njuter vi av en god relation och vi njuter av förbundets välsignelser. Men om vi bryter mot förutsättningarna så drabbas vi av förbundets förbannelser. Vilket i sitt innersta väsen innebär att relationen bryts. Och när vi läser om Israels förbund med Gud så är det den mest grundläggande relationen i alla människors liv. Det är för att Gud är inte vem som helst. Jag tror att man kan säga, jag är inte helt säker, men jag tror att man kan säga att alla våra relationer med andra människor är frivilliga. I alla fall om vi är myndiga. Jag skulle nog kunna bryta vilken relation som helst. Men jag kan inte komma undan relationen till Gud. Han har skapat mig. Och han har skapat mig djupast sett till relation med honom. Han finns alltid där. Jag kan inte fly från honom. Och det innebär att jag ställs inför ett val. Antingen väljer jag att hedra relationen med honom. Och leva på ett sätt som både är nyttigt för mig. Eftersom det är vad jag är skapad till. Och vad som är välbehagligt inför honom. Eller också väljer jag att ignorera honom. Och gå in under förbundets förbannelse. I strid med syftet för min egen existens. Och avskuren ifrån hans närhet. Och här har vi problemet igen då. Jag går in i punkt nummer 2. Gud är oändligt god. Och det är inte jag. Så oavsett hur mycket vi än försöker att leva på ett sätt som behagar honom. Kommer vi alltid till korta. Förstår ni? Hur mycket vi än försöker. Så är vi fortfarande onda. Och relationen är omöjlig. För han är oändligt god. Vers 11 här i Galaterbrevet 3. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud. Genom lagen. Är uppenbart. Eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Så om vi vänder oss bort ifrån Gud. Om vi ignorerar honom. Så har vi ju förstås förbundets förbannelse att vänta. Men om vi försöker att göra allting som lagen säger. Om vi försöker att leva på ett sätt som är värdigt inför honom. Så misslyckas vi monumentalt. Eftersom det är omöjligt för oss. Så vi bryter förbundet. Och har enligt den 10:e versen. Förbundets förbannelse att vänta. Så utan Gud dör vi för evigt. Men även om vi försöker göra rätt så blir vi avskurna från hans välbehag och dör för evigt. Det låter ju förtvivlat, inte sant? Och det är förtvivlat. Och innan vi går vidare och ser problemets lösning så vill jag att vi ska stanna kvar här en stund och fundera på vad den här förbannelsen är så att vi får en känsla för situationens allvar och sen också lösningens ljuvlighet. Det här är en fråga om liv och död. Så oavsett om du kallar dig kristen eller inte så vill jag vädja till dig att orka lyssna på det här. Du kommer aldrig i hela ditt liv att höra någonting viktigare än det jag nu kommer att säga. Okej? Okay? Så lyssna. När Israels folk tågade ut ur Egypten. Och vandrade runt i öknen på Sinai i halvön. Så gjorde de vid ett tillfälle en väldigt intressant sak. I 5:e Mosebok 27. Så delades hela folket upp i två grupper. Och dessa två grupper skulle gå upp på två olika berg. Den ena gruppen skulle gå upp på Evalberget. Och där skulle man förkunna alla de välsignelser som skulle komma över dem. Förlåt. Där skulle man förkunna alla förbannelser som skulle komma över dem som bröt förbundet på Evalberget. Och den andra gruppen skulle gå upp på berget Gerizim. Och där skulle man uttala alla välsignelser som skulle komma över den som höll fast i förbundet. Och om man läser förbundets förbannelser så står det bland annat, och nu läser jag några verser här ifrån 5 Mosebok 28. Det står så här: Herren ska sända dig över dig förbannelse, förvirring och straff i allt vad du gör och företar dig, till dess du förgörs och snabbt förgås för dina onda gärningars skull, eftersom du har övergivit mig. Vers 28. Herren ska slå dig med vanvett, blindhet och skräck. Mitt på dagen ska du famla dig fram som en blind i mörkret. Ingen ska rädda dig. Vers 16. Förbannelse över dig inne i staden och förbannelse ute på åken. Förbannad ska du vara när du går in och förbannad ska du vara när du går ut. Himlen över ditt huvud ska vara som koppar och jorden under dig ska vara som järn. Du ska väcka fasa och bli till en skam och en visa bland alla folk till vilka Herren driver bort dig. Vem du än är, vänner. Vem du än är, om du kallar dig kristen eller inte, så vill jag vädja till dig att stanna upp och ta de här texterna på allvar. Herren ska sända över dig förbannelse, förvirring och straff i allt vad du gör och företar dig, tills dess du förgörs och förgås för dina onda gärningars skull. Så säger Guds ord. Han ska slå dig med vanvett, blindhet och skräck. Ni minns hur de staplar synonymer på varandra. Herren ska driva bort dig och förbanna din ingång och din utgång. Det är Bibeln. Det är Guds eget ord. Det här är ingenting jag hittar på för att få dig att må dåligt. Tvärtom, det här är vad Guds ord säger. Det vore bedrägeri av mig att inte läsa det här för dig. Det här är vad Paulus talar om. Det här är vad som väntar den som vänder sig bort ifrån Herren. Det här är vad som väntar dig om du försöker att frälsa dig själv. Och det finns ingenting som säger att det här är temporärt, som en kvarsittning. Någonting som man kan uthärda en stund. Det står uttryckligen, ingen ska rädda dig. Du är ensam i mörkret där man ska gråta och skära tänder, som Jesus talar om. Se allvaret i det här. Och jag kan också tillägga, ofta så får jag höra en invändning när man talar om helvetet, att alla bilder som används i Bibeln om helvetet är symboler. Och slutsatsen är då att vi vet ju inte hur illa det är. Men det är ett fel slut. Det är klart att de här bilderna är symboler. Men alla vet, du vet om du tänker efter, att en symbol är någonting som pekar bortom sig själv till en verklighet som är oändligt mycket större. Om vi har en symbol för ett företag så finns en hel värld som är själva företaget. Inte sant? Om Jesus till exempel talar om den brinnande Gehenna, alltså där man brände sopor och döda djur, en stor eld där allt liksom förgås, så är det förstås en symbol på en verklighet som är oändligt mycket större. Om man talar om ett mörker utanför liksom Guds gemenskap, ett mörker där man ska gråta och skära tänder, så är det samma sorts symbolik. Att tänka att de här bilderna är symboler, vilket de är ju inte att förminska helvetets allvar. Tvärtom. Där har vi förbannelsen. Så nu går vi in i den tredje punkten. Äntligen. Den längsta punkten. Den bästa punkten. Paulus säger i vers 13. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse genom att bli en förbannelse i vårt ställe. Paulus säger är att hela detta drama som vi har läst om i femte Moseboken, allt pekar rakt mot korset. Det var precis det här Jesus gjorde på korset. På korset gjordes han till förbannelse i vårt ställe. Han är vår ställföreträdare. Det innebär att allt det allvar som har drabbat oss när vi läser texterna om förbundets förbannelse lyfts av oss som är i Kristus och läggs på honom. Och när vi läser då förbannelserna i femte Mosebok 28 så blir varje vers en anledning till underbar lovsång och förundran. För han har tagit det i mitt ställe. Han hänger på korset och ropar: min Gud, varför har du övergivit mig? Han, den enda som har hållit förbundet, den enda som har levt hela sitt liv i fullkomlig lydnad och i harmoni med Gud. Han är den som ropar ut sin bottenlösa ensamhet. Och det enda svaret han får när han hänger där i mörkret är att Gud förbannar honom. Gud förbannar honom. Femte Mosebok 28 och 20. Herren ska sända över dig förbannelse, förvirring och straff i allt vad du gör och företar dig, till dess du förgörs och snabbt förgås för dina onda gärningars skull, eftersom du har övergivit mig. Herren ska slå dig med vanvett, blindhet och skräck. Mitt på dagen ska du famla dig fram som en blind i mörker. Ingen ska rädda dig. Så Kristus hängde på korset i fullständig ensamhet och famlar i mörkret i vanvett och skräck. Femte Mosebok 28:37. Du ska väcka fasa och bli till en skam och en visa bland alla folk till vilka Herren driver bort dig. När Jesus korsfästes, ni vet, varför kom det människor och hånade honom, skakade på sina huvuden när de gick förbi? Varför blev dagen mörk? Varför blev dagen mörk? Jag kan säga varför det inte blev mörkt. Det var inte för att Gud inte stod ut med att se lidandet som hans son fick utstå, så han liksom släckte ljuset. Nej. Mörkret symboliserar Guds förbannelse som föll över Kristus. Den enda någonsin som har vandrat på jorden och hållit förbundet blev avskuren från Guds närhet. Han var ensam i mörkret. Han famlade sig fram i blindhet och skräck och vanvett. Han ropar: min Gud, varför har du övergivit mig? Alla dessa förbannelser ska komma över dig och förfölja dig och träffa dig tills dess du går under, därför att du inte lyssnade till Herren din Guds röst och inte höll de bud och stadgar som han gav dig. Vi hör alla de här påskpredikningarna som talar om piskor, spikar och Kristi fysiska lidande, och jag vill inte alls förminska hans fysiska lidande, men vad är hans fysiska lidande i förhållande till Guds oförminskade vrede mot synden? Vad är spikar och piskor mot allsmäktig Guds hand som krossar. Det är vad han bar. Jeremia 25 och 15 säger: ty så sa Herren, Israels Gud, till mig: tag denna bägare med vredesvin ur min hand och låt alla de hedna folk som jag sänder dig till dricka av den. De ska dricka så att de raglar och förlorar förståndet på grund av det svärd jag ska sända bland dem. Så säger Herren. Och det är så många som inte kan förstå hur det faktum att några romare misshandlade Jesus, hur det på något sätt kan försona mig med Gud. Och jag förstår det. Men det är för att ingen har förklarat för dem vad det är som händer på korset. Det är ingen som har förklarat korset för dem. Han krossades av Guds vrede. Och det behagade Gud att krossa honom, står det till mig. Kristus bar den förbannelse som den avgudadyrkande mannen som jag förtjänat. Han tog den förbannelse som den som föraktar sin mor och sin far förtjänat. Han tog den förbannelse som den som leder en blind vilse har förtjänat. Han tog förbannelsen som den har förtjänat. Han som förvränger rätten för invandraren. Han som förvränger rätten för den föräldralöse och för den fattige och för änkan och för invandraren. Han tog förbannelsen för alla de som begår alla sorters omoral. För den som tar mutor och för den som dödar de oskyldiga. Han tar förbannelsen. Detta, när Kristus hänger på korset, är sannerligen en domens dag. Det är en dag då rättvisa skipas. Det är den dag då våldsverkaren, utsugaren, förtryckaren och mördaren straffas. Det är den dag då de ohedliga, de skenheliga, de som ljuger och bedrar får sin rättmätiga dom. Det är en fruktansvärd dag. För det är den dag då Kristus tog hela straffet på sig själv. Det är den dag då han friköpte oss som är i Kristus från lagens förbannelse. Vänner, vi måste förstå att Gud har bara haft en enda sann tjänare. En enda. Ett enda sant vittne. En enda sann kämpe. En enda som har hållit förbundet. Och denne enda tjänare steg in i sina bröders ställe. I upprorsmakarnas ställe. Vi som alltid har hävdat vårt eget självbestämmande. I kärlek. I oändlig kärlek. Enligt Guds eviga rådslut. Så tog han som alltid har hållit förbundet vår plats. Och led den förbannelse som var vår. När Israels folk var på väg in i löfteslandet och passerade genom Moabs land, så förnyade Gud förbundet med dem. Och precis som i alla andra förbund så finns en varning till folket. Och det låter så här, angående den som bryter förbundet. Och nu börjar ni vänja er vid de här texterna. Femte Mosebok 29, vers 20. Herren ska inte vara villig att förlåta honom. Herrens vrede och nitälskan ska då vara som en rykande eld mot den mannen. Och varje förbannelse som är uppskriven i denna bok kommer att vila på honom. Och Herren ska utplåna hans namn under himlen. Och hör här. Herren ska avskilja honom från alla Israels stammar. Och låta honom drabbas av olycka. Enligt alla förbannelserna i det förbund som är uppskrivet i denna lagbok. Lägg märke till ensamheten här. Den som bryter förbundet ska avskiljas och drabbas av olycka. Det är så många som häcklar den kristna tron på Bibelns Gud, eftersom de befinner sig i en kultur som föraktar Gud. Till exempel, de kan göra sig lustiga över att Jesus skulle ha fötts av en jungfru. Och samtidigt satsar de hela sina liv på att universum, på att allt vi ser och känner till har fötts av en jungfru. Har liksom uppkommit ur intet. Nåväl, på den yttersta dagen har de inte sina kompisar längre. De ska avskiljas. De ska stå för sig själva och avlägga räkenskap inför allsmäktig och helig Gud. Och Kristus stod ensam. Helt ensam. Han gjordes till förbannelse i vårt ställe. Han, det högsta budet, det är att älska Gud med hela vårt hjärta, hela vår själ, hela vårt förstånd och all vår kraft. Bibeln rangordnar inte synder på det här sättet, men det är rimligt att tänka att den största synden är att bryta mot det högsta budet. Det är sant. Det finns någon sorts logik i det. Men det har aldrig funnits en enda människa på hela denna planet genom mänsklighetens mångtusenåriga historia. Av alla miljarder människor som har vandrat på jorden, så har det aldrig funnits en enda som under en enda sekund har älskat Gud med hela sitt hjärta, hela sin själ, hela sitt förstånd och all sin kraft. I varje sekund, i varje andetag bryter vi mot det högsta bud som Gud har kallat oss till. Av alla de miljarder av Adams säd har det inte funnits en enda som under en enda sekund har gjort, har klarat att hålla det. Men hos denne Jesus från Nazaret så fanns det inte en enda sekund och han inte gjorde det. Inte en enda. När han inte älskade Gud av hela sitt hjärta, hela sin själ, hela sitt förstånd och all sin kraft. Han är fantastisk. Han är fantastisk. Han är vår förkämpe. Han är vår hövding. Han gjorde vad ingen någonsin har kunnat göra. Han gjorde under hela sitt liv vad ingen av oss klarar under en enda sekund. Det står, vänner, det står att han var frestad som oss, men utan att falla. Vi faller ständigt. Vi har olika svagheter och ibland behövs det nästan ingenting för att vi ska springa tillbaka till den mörka grop, det mörka hål som tar död på oss. Och så läser vi att han var frestad precis som oss. Men det han genomlevde var på en helt annan nivå än det vi är utsatta för. Satan och hans änglar avlossade allt de hade mot honom. De höll ingenting tillbaka. Salva efter salva, lager efter lager av demoniska frestelser och prövningar. Tomma löften, falska löften om makt, ära och njutning. Irritation, föreställer hans irritation på dålig teologi. På lärjungar som inte vill tro. På hans eget folk som förkastar, som inte ens vet vem han själv är. Hans egen familj. Men han stod orubblig kvar. Han frestades som oss. Han led som oss, absolut. Men oändligt mer. Mer. Han genomled allt. Det finns ingen någonsin som varit frestad som han. Och han stod emot allt. Utan att vika en millimeter. Han är prövad i allt. Det är för att han är vår förkämpe. Han är vår kung. Och han har förtjänat det i sin egen rätt, i sin egen kraft. Han var människa och han stod emot allt. En fråga som jag ofta får är hur en enda man under några få timmar av lidande på ett kors liksom kan rädda en skara som är oräknelig. Hur kan så många befrias från en evighet av förbannelse på grund av hans lidande några timmar? Hur är det möjligt att en enda ensam kan åstadkomma detta stora av evigheter av förbannelse? Och svaret är därför att denne ende ensamme är oändligt mycket mer värd än allt annat tillsammans. Du kan ta varje berg, varje hav, varje stjärna, varje galax, varje, allt som är vackert, allt som sjunger, allt som ger glädje, och du kan lägga det i en vågskål och så kan du ta Jesus Kristus i den andra vågskålen och så kommer du att se att han väger tyngre än allt. Han är oändlig. Hans liv är oändligt mycket mer värt än allt annat. Hans härlighet är ofattbar. Att se honom, att leva med honom är förkrossande. Det skadar oss, det krossar oss och det återskapar oss i en ny varelse och det sänder oss ut till hans ära. Det finns så många som kallar sig kristna fast de inte ens har förstått det mest grundläggande av vad den kristna tron handlar om. Det finns så många som säger Jesus är en fantastisk lärare. Kristendomen är en sån fin kärleksreligion. Och så säger man samtidigt så finns det ju så många andra fina i andra religioner. De är kärleksfulla, de är snälla och de är ödmjuka. Och det är sant. Och så frågar de, varför skulle Gud inte förlåta dem? Är det inte väldigt trångsynt att säga att det är bara kristna som genom Kristus kommer till himlen? Och det visar ju att man inte har den blekaste aning om hur kostsam förlåtelsen är. Varför i hela världen skulle Gud friköpa sitt folk på det här groteska sättet om det fanns något annat sätt att rädda dem? När du säger att en person i en annan religion utan att tro på Kristus, utan att förlita sig på hans blod kan komma till himlen genom att vara en god person, så säger du ju samtidigt att den betalningen som Jesus gjorde inte var absolut nödvändig, inte sant? Det är ju absurt. Föreställ dig att du står i en båt i en stark ström, iskall ström, och så har du en vän i båten som säger till dig: jag vet inte hur jag kan beskriva hur mycket jag älskar dig. Jo, nu vet jag hur jag ska göra. Jag ska hoppa ur båten och dränka mig själv. Då vet du hur mycket jag älskar dig. Och så hoppar den här båten ur, personen ur båten. Och du ser honom hoppa ner där och drunkna. Kommer du att bli rörd av hans underbara kärleksförklaring till dig? Skulle du säga att det där var verkligen en person som älskade mig? Eller skulle du säga: jag önskar att jag hade kunnat stoppa honom. Jag önskar att jag hade kunnat få tag på honom så att jag hade kunnat kört honom till ett sjukhus och låst in honom. För den här personen är uppenbarligen helt dum i huvudet. För ditt liv var inte i fara. Han hade inte behövt dö. Att ge sitt liv frivilligt är inte en kärlekshandling. Det är en dåres handling. Om det inte finns någon nödvändighet i det. Om Jesus inte absolut behövde dö. Om han inte absolut behövde friköpa dig med sitt eget blod. Så är ju hans död besinningslös. Den är ytlig och den är pervers. Men om det å andra sidan vore så att båten sjönk. Och du inte kunde simma. Och han drunknar medan han räddar ditt liv. Då vet du att han älskar dig. om han gav sitt liv när du var i absolut dödsfara? Skulden är så svindlande stor att en svindlande betalning måste ske för att rädda ditt liv. Ditt liv kan bara räddas av ett annat liv, nämligen hans fullkomliga liv. Om du tror att ditt liv kan räddas på något annat sätt, så blir Jesu offer på korset helt absurt. Antingen är Jesu död det enda sättet, eller också var han en dåre. Det finns en märklig berättelse i Gamla testamentet om när Abraham ska offra sin son Isak. Ni vet, han längtade i hela sitt liv efter den här löftessonen. Och så fick han en. Han fick Isak. Han var 100 år gammal. Och en dag så säger Gud till honom: ta din son, din enda son, den Gud, den du älskar, och gå till Moriaberg och offra honom där. Och den gamle mannen tog med sig sin son och han gick mot berget. Och han förberedde altaret och han la på veden. Och till sitt sa han, la han på sin egen pojke. Och han lyfter kniven. Han drar tillbaka sin hand. Och han ger upp sin vilja för Guds vilja. Och precis när han ska driva kniven in i sin egen pojke, så stoppar Gud hans hand och försåg honom med ett annat offer. Vilken märklig berättelse. Vilken märklig berättelse. Men den slutar ju inte där. Århundraden passerar och ridån är liksom fördragen, men sen öppnas den igen. Och när den öppnas så hänger Guds son, hans enda son, den han älskar. Och det är som att Gud liksom tar kniven ur Abrahams hand och driver den in i bröstet på sin egen son. Hans liv för att betala för allt annat. Hans liv för vårt liv. Att det finns inget annat. Så, nu går vi in i den sista punkten. Den är kort. I den 14:e versen så står det: så skulle välsignelsen som Abraham fått komma till hedningarna i Jesus Kristus. Gud lovade Abraham att han skulle bli till välsignelse för alla folk. Och det är ju precis vad som sker när Kristus blir förbannelse i vårt ställe. Så föreställ dig detta nu. Jesus Kristus, Guds egen son, den som inte visste av synd, säger till sin älskade fader: fader, jag vill göra detta i deras ställe, eftersom jag älskar dem. Låt förbannelsen drabba mig, så att de kan leva i din närvaro. Låt mig drivas ut i vanvett och skräck, så att de kan framstå som heliga och fläckfria inför dig. Så när Guds son, Guds enda son, den som han älskar, den som inte visste av synd, plågas till en sån grad att blod tränger ut ur hans hud, eller när han hänger uppspikad på korset, ensam i mörkret utanför staden, så fick han inte höra den aronitiska, underbara välsignelsen. Han fick inte höra: Herren välsigne dig och bevara dig. Utan han fick höra: Herren förbanna dig och förvisa dig. Han fick inte höra: Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Utan han fick höra: Jag vänder mitt ansikte bort ifrån dig. Och du ska bära min vrede, förvisad från min närvaro, mitt beskydd och min glädje. Och han gjorde det så att du kan höra. Att du som är i Kristus kan höra. Herren välsigne dig. Herren välsigne dig. Herren välsigne dig. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig. Var det dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och ger dig frid. Han gjorde det i ditt ställe så att du kan åtnjuta en intim relation med Fadern, med Gud själv. Att han kan vara din far och du kan vara hans barn. Utan förbannelse. Bara välsignelse. Och Paulus säger på ett annat ställe: jag vill aldrig någonsin berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Det fanns ju inget annat sätt, vi har ju talat om det, som du skulle kunna friköpas och få förlåtelse utom genom blodet på Jesu kors. Du har inga andra meriter att berömma dig av. Det spelar ingen roll hur många böner du bett eller hur många gånger du räckt upp handen i en gudstjänst eller hur mycket bibel du läst. Ditt enda hopp finns hos Kristus. Du har inga egna förtjänster. Du kan bara berömma dig av det som finns hos honom. På korset blev han till förbannelse i ditt ställe. Om du tror på det, om du ser vad som står på spel, så kommer du att förvandlas. Och allt eftersom tiden går så kommer också den helige ande att låta dig förvandlas gradvis. Du kommer mer och mer att bara berömma dig av Herren Jesu Kristi kors och ingenting annat. Och det är vad du kommer att hämta kraft ur när du känner dig svag. När du känner dig ovärdig. För det handlar inte om dig. Det handlar bara om honom. Han har köpt oss fria och valutan är hans eget blod. Det betonas ju i 1 Petrus kapitel 1, vers 16 och 17 att det var inte med silver och guld utan med hans eget blod som vi blev friköpta. Det straff som väntar oss, den förbannelse vi har gjort oss förtjänt av, är döden. Men han betalade död med död. Avslutningsvis nu. Motsatsen till förbannelse är alltså välsignelse. Och jag tror att vi har fått en känsla av att det här är ett ord som vi ska vårda ömt. Och använda med eftertänksamhet och förundran. För din välsignelse, all din välsignelse är köpt med ett pris. Din välsignelse kostade honom allt. Att tro på honom är att förtrösta bara på honom och som en konsekvens leva sitt liv i tacksamhet till honom. Och nu får vi här i avslutningen ställa oss den här givna frågan: är det det liv som jag lever? Ett liv i tacksamhet och förtröstan? Eller är det ett liv där jag lever främst för mig själv? Och jag vill förstås uppmana dig och vädja till dig att lämna allt och följa honom. Han är vårt hopp. Han är vår lön. Han är vår glädje. Han är vårt allt. Så kom till honom, alla ni som är tyngda av bördor, och han ska ge er vila. Låt oss be tillsammans. Himmelske Fader, när du välsignar oss och när du låter ditt ansikte lysa över oss, så är det en verklighet som är köpt med högsta tänkbara pris. Och vi ber, Fader, som församling, hjälp oss att leva i din välsignelse, i din närhet, i ljuvlig tacksamhet över vad Jesus Kristus har gjort för oss. Låt oss se och förstå så mycket av din nåd att vi inte är rädda att leva helt för dig, även om det skulle kosta oss våra egna liv. Jag ber för mig själv och jag ber för vännerna här och för alla som har öron att höra mig. Hjälp oss att se Guds lam som tar bort världens synd. Vi vet att det förändrar allt. Vi ber om detta i Jesu Kristi namn. Amen.